Artikel 5.
För 20 år sedan fick Anita och Göran tvillingar. Anita berättar att när barnen var små så gallskrek Josefin så fort hon kom ut i solen. Idag vet hon varför, men då var det ingen som visste vad det var för fel.
Det var jobbigt. Det hade jag ångest för efteråt. Så det har jag tänkt på många gånger och försökt att säga till mig själv att ja, men du visste ju inte. Och inte ens läkarna visste ju innan de sövde henne nere i Lund då att det var något fel, eftersom den här sjukdomen inte är så vanlig. Och det är ju jag och min man som är bärare av det, och så har vi överfört det på Josefin.
Men det var ingenting som ni visste om innan?
Nej, det måste man ju ta reda på med blodprov. Och jag har ju försökt att fråga mamma och pappa och släktingar om det är någon annan i släkten som har det. Och det är det ju inte. Men varje människa har ju något fel i arvsanlaget. Och det här felet bär en på 300 kvinnor och en på 300 män. Och chansen att få ett friskt barn är 75%. Och Josefin hamnade ju ändå på 25% då. Men samtidigt är jag glad, för detta är en erfarenhet som jag har med mig. Att det går att anpassa sig. Livet går inte under. Nej. Så det har gjort mig stark på något sätt. Och alltid kämpat för Josefin. Det här ska vi klara. Och ja, peppat henne. Det måste man ju göra. Det gör man ju även med seende barn. Så det är inget annorlunda med det.
1991 födde Anita tvillingar. Och när hon och Göran skulle lämna BB så kommer hon ihåg att doktorn tog fram ficklampan och lös en extra gång i Josefins ögon.
När vi skulle skrivas ut, hon är ju tvilling med Kristoffer då. Och då gjorde de ju en undersökning på barna innan de skrevs ut. Och när de tittade på Josefin och så och lyste med ficklampa i ögonen, så vet jag att doktorn tvekade lite och lyste en gång till i hennes ögon. Och jag tänkte ju inte så mycket på det då, men den tanken kom ju sen när jag själv började undra varför hon alltid sov när vi var ute och gick i vagnen och så. Mm. Och sen när hon blev lite större kunde sitta ute på en filt, så skrek hon bara. Och då provade jag med solglasögon som hon kunde ha på sig. Och då följde hon ju trafiken och höll sig vaken mer. Annars sov hon alltid i vagnen så fort man la henne eller satte henne där.
Men vad gjorde du då?
Ja, då beställde jag ju tid på vårdcentralen. Mm. Och doktorn som tittade på henne räckte fram en penna. Och hon gjorde som barn gör i den åldern. Hon tog tag i pennan och han sa, det är ju inget fel på hennes ögon, men du kan få en remiss till Borås lasarett. Och det fick vi, och det gick ganska fort på några veckor. Och sen gjorde de ju ett test, så då fick de fram att hon var översynt. Mm. Och då blev det recept på glasögon som jag själv fick betala och hämta ut. Och jag märkte ju att fast hon hade glasögon på sig så öppnade hon ju inte ögonen utomhus i alla fall. Och då efter 14 dagar så var jag tillbaka igen på lasarettet. Och då fick jag remiss till Lund. Och sommaren 93 blir det. Då fick hon en undersökning där. Så de sövde henne och lyste med starka lampor under narkosen in i ögonen. Och fick fram att hon hade den här ögonsjukdomen akromatopsi.
Mm. Vad tänkte du då?
Ja, jag visste att det var något. Jag fick rätt. Och så när doktorn sa att den var stationär, så kändes det som att den kommer ju inte att bli sämre i alla fall. Om inte något annat inträffar. Men det hon ser nu, så kommer hon alltid att se. Mm. Och de var väldigt tydliga och förklarade vad det innebar. Och att forskning pågår om den här sjukdomen, och att de inte visste vad som hände om 15 år. Men de har ju gått nu och vi har fortfarande inte hört något hur forskningen har gått och om de har kommit på något annat.
Vi sitter inne i vardagsrummet. Persiennerna är neddragna för att Josefin inte ska få ont i ögonen. Anita berättar att de har fått lite bostadsanpassningar som dimmer och en markis till balkongen. Och i högstadiet så fick Josefin en del hjälpmedel och en hemklassal så att hon skulle slippa springa runt och leta efter de olika lektionssalarna.
Jag måste ju säga att jag har fått enorm hjälp från syncentralen. Så fort jag har haft några frågor så har jag kunnat ringa dit till kuratorn eller optiken eller vad som helst. Men det jag har saknat, det är att jag under Josefins uppväxt inte fick träffa någon annan familj och kanske introducera för Josefin så att hon kan se att det finns säkert olika grader av den här sjukdomen som gör att man ser bättre eller sämre med. Men just det att hon inte alltid behöver hävda sig som hon fick göra i skolan bland seende. Att hon kan känna att hon är på samma nivå som någon annan i hennes ålder. När Josefin var mindre så vet jag att vi åkte till någon bondgård i Vårgårda som bjöd in oss. Och där fick de åka traktor och hela familjen var med och rida. Och det tyckte jag var roligt, men det kändes som att när hon blev lite större så fanns det inte de möjligheterna. När hon var liten fanns det alltid något att hitta på och det var kurser hit och dit. Men det kan jag sakna. Och att man som föräldrar kan prata vuxenprat. Och kanske jämföra hur uppväxten har varit med barna.
Josefin ser 10%. Och när jag ber henne förklara hur mycket det är så säger hon att när jag står framför henne så ser hon hela mig. Men skulle jag flytta 2 meter så försvinner jag. Hon ser heller inga färger. Allt är bara grått. Hennes mamma Anita berättar att de försökt vara så ärliga som möjligt under hela uppväxten. Och redan när Josefin var liten så fick hon reda på att hon till exempel inte skulle kunna ta körkort när hon blir stor.
För att inte lura henne på något sätt eller ge förhoppningar. Och jag menar, båda hennes stora syskon har ju körkort, men vi har ju kört dig och nu finns det ju chans att få skjuts. Så vi har alltid skojat. Jag har skaffat mig någon kille som har körkort så det löser sig. Eller hur?
Ja. Så finns det ju buss.
Ja. Och det finns taxi och det finns andra färdsätt. Och jag menar, du har ju cyklat. Du kan ju cykla. Vi hade en tandemcykel när hon var liten som vi var ute och cykla på. Det tyckte hon var härligt att få den känslan och känna vinden i håret och sen ute i stugan då, så vi bor eller har en stuga ute i skogen kan man säga. Det var ju grusvägar och det gick ju jättebra att cykla där. Så att nej, jag tror Josefin har ju nog gjort det mesta som seende barn gör. Och sen att hon hade sin cheerleading mellan, hur gammal var du? 10 till
18 nästan.
Ja, höll hon på med cheerleading. Och då gjorde de ju olika bygg och så. Och den som var högst upp i det här bygget, det var ju Josefin. Och det kastades runt och det var volter. Och det tror jag var hennes räddning i tonåren. Att hon dög till någonting och att hon kunde. Och fick bevis på att det här kunde jag göra fast jag var synskadad.
Om man tänker framtid, nu är Josefin snart fyller 20. Mm.
Det är klart jag förstår att det är svårare för henne som har en synskada att få ett jobb. Men det är ju inget som hon talar om i sina ansökningar. Och hon kanske inte kan jobba med allt. Jag vet inte som förälder hur jag ska pusha henne till att vad hon ska söka eller hur hon ska gå tillväga. Hur enveten man måste vara eller vilken hjälp man kan få. Jag har ingen aning. Och eftersom hon har fyllt 18 nu så känner jag ju att hon måste ju ta lite ansvar själv. Och om jag ska följa med henne till Arbetsförmedlingen och ställa krav jämt så tror jag hon kanske skäms för sin mamma till slut. För att jag lägger mig i för mycket. Och det vill jag inte göra. Jag vill att hon ska ta eget ansvar. Och det är inte lätt för henne som inte har någon erfarenhet och söka jobb heller. Och som jag själv, jag fick jobb direkt efter gymnasiet, så jag har aldrig haft något annat jobb än det jag har nu. Så jag vet inte hur man gör när man söker jobb heller.
Men är du orolig för framtiden?
Inte orolig. Men jag vill ju gärna att hon ska få ett arbete som alla andra. Känna sig behövd och det sociala som man har när man har arbetskamrater och rutin på dagen.
Sa Anita Radblom, mamma till Josefin. Reporter var Sandra Claesson på Ljudmagasinet.